Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är precis vad målet med stand-up är, tycker jag, och humor. Det är att bli tagen ur livet under en och en halv timme eller vad det nu är. Att man glömmer tid och rum.
Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anade människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson som presenteras av Veterankraft och Audi Göteborg. Och dagens gäst är komikern Niklas Andersson.
Jag har jobbat som kvalitetschef på ett företag. En hård jäkel alltså. Jag har även arbetat på Ericsson. Jag har medverkat i flera stora tv-program och turnerat genom Sverige. Och program, det Karlavagnen. Växte upp i ett problemområde som X själv beskriver som paradiset. Har en sportpodcast. Det måste ju vara en idrottskvinna eller idrottsman. Är utbildade systemvetare. Nej, det är inte Glenn Hussein. Säger att X blev snabb i munnen att ha sportat mycket och därmed tillbringat mycket tid i olika omklädningsrum. Uppträder nu för tiden mycket i en kyrka. Och en religiös alltså. Carola!
Jag vet att han är uppväxt i mina gamla kvarter och Uppdrag granskning vet jag. Jag vet att han har väl inte vunnit alla mot alla, men... Jag har varit med Cecilia Frode. Men framförallt så känner jag igen honom från lokalradion. Göteborgs lokalradio. Så det är en del av min uppväxt.
Bor med sin partner men har inga barn. Växte upp med sina två stora systrar. Med sin mamma och pappa. Har skrivit manus åt ett flertal stora tv-produktioner. Skrivit manus. Nej, jag går bet på det. Som vanligt går jag bet på det. Välkommen.
Hallå?
Hallå, ja.
Hallå?
Ja, vem är det?
Ja, det får du se, va? Eller ska jag säga det nu?
Nej, säg inte det nu. Nej, kom upp.
Kom upp.
Det är en kille. Vem fan var det? Vem fan kan det vara?
Ska vi klinga?
Det är en person som är snabb i munnen. Jag blundar nu. Men jag hörde ju lite grann din röst. Om du säger välkommen till Karlavagnen så ska jag säga vem du är.
Välkommen till Karlavagnen. Ikväll så ska vi prata om Janne Josefsson.
Nej men gud, det är du. Herregud, vad roligt, kom in. Är du så jävla lång?
Ja, men jag tänkte att den här med ringklockan för dig är väl lite måttbeställd.
Nej, det är en sån här pansardörr här ute.
Oh, jävlar. Är det för att du får så mycket väsen?
Ja, så jävligt är det. Men herregud, vad roligt! Vad roligt, jag har hört så mycket gott om dig. Och jag
har du?
Ja, jag har sagt det, så kan ju inte stämma.
Nej, det är ju många på avlöningslistan för mig också.
Vi kommer båda från Biskopsgården, men jag är ju 71 år och vad är, kan du vara 42 eller?
Ja, är du? Tack. Jag fyller 50 i somras.
Nej, jo. Är du så jävla gammal?
Nej,
men då är jag ju rena ungdomen då.
Ja, men det nästan med mina syrror är det ju, ja. Mina syrror, ena är ju 15 år äldre än mig och min andra 12 då, så att... Det lappar över.
Vad betyder din uppväxt för det du står för och det du gör på scen eller när du är programledare för Karlavagnen eller precis vad som helst?
Ja, vet du vad? Jättemycket tror jag. Jag tror att det faktiskt är på något sätt att det är vanligt folk. Som man är sprungen ur. Mamma jobbar natt på Bräcke Östergård. Och pappa, tror vi var ingenjör, men han läste ju det på kvällarna och sådär. Här på Järntorget faktiskt tror jag han läste sommar, eller vad heter det, kvällskurser. Så att jag såg ju alltid dem gå iväg till jobbet och det var ju ganska traditionellt ändå får man ju säga på det sättet att mamma var ju den som skötte allt, det mesta hemma. Men jag tänker att ändå... Jag tror och hoppas att jag har gett mig ganska bra värderingar. För de var ganska duktiga på att inte se skillnad på folk och folk.
Men jag ser här i rappen att du är jävligt glad i Biskopsgården. Och du säger någonting att du växte upp i ett problemområde som du själv då beskriver som paradiset.
Men vet du vad? När jag växte upp sådär, sen blir man ju alltid lite nostalgisk när man ser tillbaka sådär. Men... man kunde bara springa ut på gården så var det alltid någon där och jag visste att två gårdar upp där var det alltid där var ju mina kompisar då. Så att det fanns alltid någonting att göra, det fanns alltid någon aktivitet. Och var det ingen på gården så sprang man till fritidsgården och sen var det ofta fotboll och handboll och de aktiviteterna var ju i Biskopsgården också. Så spelade i GFIF efter klubben då. Från början, jag var väl 6 eller 7. Och den var ju, det var omklädningsrummet 30 meter från vårat hus. Och sen så var det någon som var sen till samlingen och sådär. Då cyklade vi och hämtade honom. För då hade han precis käkat. Jag kommer ihåg, ofta fick vi hämta Sarsko som bodde på första gården. Så då cyklade vi upp och så ropade. Och han sa, jag är på väg. Och så cyklade vi ner till träningen eller matchen och sånt. Och så att jag tyckte, och sen så lite förtjust i den där idén att det blir som ett litet samhälle i stan. Att alla bekvämligheter fanns. Så jag gick hos tandläkaren på torget, jag klippte mig på torget, jag köpte...
Just det fanns allting här.
Ja, det fanns till och med skoaffär.
Ja, alltid.
Ja, och så var det flera olika...
Så är det ju inte idag.
Som jag sa någon gång när jag pratade med GP sådär. Så jag kan liksom inte vara talesman för området idag. Nej, för det får de som bor där vara. Och jag tror säkert och helt övertygad om att det finns de som trivs fruktansvärt bra där. Och sen så finns det någon som tycker det är mindre bra sådär. Men jag vet att det var sådär när man började ta sig in till stan och så och träffa lite folk från andra delar av stan. Då såg ju inte de heller med blida ögon på Biskopsgården. Och först förstod jag inte riktigt vad de menar.
Du vet, jag gör en film för 30 år sedan som heter På rätt sida älven. Det handlar om Biskopsgården kontra Örgryte.
Ja, då var vi lite snea faktiskt.
Alltså, du var det?
Nej, vi var...
Men de är i din ålder nu också, de här ungdomarna då är från de här ställena och sånt där, va?
Ja, jag har inte sett uppföljan.
Ja, det finns en uppföljning också som jag gjorde för 10 år sedan. Ja. Då var det skilda planeter liksom. Förstår du?
Ja, jo.
Men vad har detta betytt för dig? Jag kan ju se det att min uppväxt, så är det med för alla kanske. Men för mig har det betytt väldigt mycket.
Alltså. Ja, men det gör det. Jag tycker också att... Det hjälper mig också att sätta värde på saker och ting. Ja. Och jag förstod också vad det var mamma och pappa liksom kämpade för. Och jag har ju tagit över sommarstugan nu efter mamma gick bort där. Och det förstod jag att det där var för dem en uppoffring att vi hade sommarstuga sen. Och Ja, de har att egentligen att de gjorde så gott de kunde hela vägen liksom, mm. på något sätt. Mm. Och sen så är det på riktigt att de kompisarna som jag växte upp med där, det är ju mina kompisar idag.
Blev livet så som du ville att den skulle bli, Niklas? Att,
det blir ju aldrig som man har tänkt sig riktigt. Vissa delar har blivit bättre och vissa delar har blivit
Vad är det som har blivit bättre?
Men jag tänker på att egentligen så har jag och vi egentligen i samhället många gånger, eller liksom, ska jag inte säga samhället är stort, för det finns ju fortfarande väldigt många som kämpar och de är ju kanske fler än någonsin sådär, men jag tänker att min generation som växte upp där, eller i alla fall de jag växte upp med, så har ju, är ju ett snäpp upp över mamma och pappa, tänker jag, och våra föräldrar, för att vi hade det bra, absolut inte konstigt, men jag visste när det var slutet av månaden och sådana saker, och det var alltid mätta och hela och rena och sånt, så absolut inte så. Men vi åkte ju aldrig på någon utlandssemester. Nej, det var aldrig ens på tapeten, utan då var det landet som gällde i 5 veckor. Och första landet hade ju pappa byggt själv av spillvirke från jobbet. Det tyckte jag inte var så roligt att åka till, för det var utedass och grejer. Så. Men jag tänker att vi kan ändå unna oss lite mer än vad de kunde, tänker jag. Så att,
nej, men så har det ju varit traditionellt i Sverige, att barnen fick det bättre än föräldrarna.
Ja. Ja.
Det är ju inte riktigt så länge. Vi har ju ett helt nytt Sverige i den bemärkelsen, eller vad tror du?
Ja, jag vet faktiskt inte. Ibland vet jag inte heller vad jag ska tro och tycka om allting, för att... det var ju även så faktiskt när vi växte upp i Biskopsgården, så vet jag de artiklarna där det stod att man kan inte gå till torget utan att bli erbjuden knark. Och då tänkte jag, jag bodde där i 22 år och blir aldrig erbjuden knark. Men som sagt, det var väl i viss mån en annan tid, absolut. Men jag tänker att sanningen ligger alltid någonstans mitt emellan på något sätt.
Vad är det som inte har blivit bra då? Som liksom...
Ja, det som jag tänker är att...
För dig, alltså, nu pratar jag om
det. Jaha. Nej, men det är väl egentligen sådär... jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska svara på det, men...
Nej, men du sa någonting som antydde att vissa grejer blev inte som jag hade hoppats.
Nej, men vi... Man har ju alltid tänkt sådär... Vi har ju liksom inga barn och sådana saker, så jag tänker att det... Men det är inte alltid det blir som man planerar. Men det är bra så, liksom.
Men du är gift och...
Eller inte gift egentligen, men jag har haft samma... men snudd på, skulle jag säga. Vi har varit tillsammans sen jag var 19. Och hon var 18, tror jag.
Herregud.
Ja, så att...
ja, det är ju inte roligt.
Nej, men hon är väldigt, väldigt bra.
Kan man säga att du är lycklig?
Ja, men det kan man absolut säga. Ja, men det tycker jag. Jag tycker väldigt mycket om henne och vara med henne. Och sen så har jag egentligen snudd på världens bästa jobb. Jag skulle inte... Jag vet inte vad jag skulle ha för jobb annars som skulle vara bättre.
Hur skulle du vilja beskriva ditt jobb? Du är ju framförallt på scen, va?
Ja, numera är det ju så.
Ja.
Men tidigare så jobbade jag mycket faktiskt i redaktion och sånt och skrev mycket manus.
Okej.
Ja, men skrev till lite olika tv-produktioner och sånt. Men allt vad hade med humor att göra.
Mm. Hur ser en vanlig dag ut för dig då?
Hur ser en vanlig dag? Ja, men efter detta ska jag iväg och kolla på en spårvagn faktiskt.
Ska du få ett...
Nej. I wish. Då,
en spårvagn som har ditt namn.
Ja, då pikar ju livet.
Och vad ska du kolla på en spårvagn för dem?
För vi ska ta kort inför en föreställning.
Ja.
Och sen så efter det så ska jag köpa perma till min bokföring. Och sen så på kvällen, ikväll så är vi på Humorkyrka, Stigbergstorget. Och så ska vi uppträda där ikväll, jag och David Batra och en kille som heter Filip Hjelmer.
Hälsa David Batra, jag gillar honom.
Ja, jag ska göra. Han är härlig och han är rolig att hänga med. Han är en sån där som man ser i ögonen att han fortfarande är full i fan. Det är lite sådär pillemoriskt.
Full i fan, vad är det?
Ja, men när man ser att någon kommer aldrig bli äldre än de ögonen.
Nej.
Och då ser man att han vill ha roligt. Han kan vara allvarlig också, så han är lätt och liksom... Mm. Men det är någonting hela tiden som letar efter något roligt att säga.
Vem är den största komikern eller entertainern i Sverige? Levande eller död?
det blir nästan ändå som att Johan Glans spelar i en liten egen division.
Johan Glans.
Ja, för att han, om du frågar, det är det svåret du kommer få de flesta av stöpparna. Säger de någonting annat så har de räknat bort honom för att det är så självklart att men han är nog, han är bäst. Och det är han för att han går hem överallt. Att om han har en föreställning så kan ju farmor och barnbarnen gå alla däremellan och alla kan ha haft kul.
Mm.
Sen finns det de som är bättre för stunden kanske, eller är vassare eller ligger bäst.
Han är runt nu tror jag och spelar någonting.
Just nu är han ledig, för förra veckan var vi på Mallorca faktiskt. Jag, han och Batra och en kille som heter Patrik Larsson som har ett alter ego som är Karsten Torebjer, ett danskt medium som lurar folk på pengar. Men vi var...
Där skulle man ju varit med en kamera och granskat er. Hur är ni i verkligheten? Eller hur? När är du som lyckligast? Är du på scen?
Nej, det beror på. Alltså, det finns ingenting som... Det finns inget man kan ha så mycket ångest för. Som, men det finns inget som är så roligt heller. Det finns inget som är så lätt. Det finns ingenting som är så svårt. Men jag tycker känslan... Ja, som när man idrottade för när man var yngre.
Mm.
Så tyckte jag det var... Då var jag egentligen nästan mest för omklädningsrummet. Att det var skönt att sitta och snacka innan och efter och sådär. Jag tycker det är väldigt kul när man har kommit på någonting som man själv tycker är roligt och så får man andra tycka det är lika roligt.
Mm.
Då tycker jag det är väldigt kul. Och sen så glädjen efter att ha gjort bra ifrån sig. Och sen är ju, som jag sa förut, att det är så lyxigt yrket så att det låter ju som att man är någon frälsare. Men jag kommer med glädje.
Mm, du kommer med glädje.
Nej, men det ska ju vara roligt. Och
men det är klart att den dagen det inte funkar längre på scen, då är man ju... Det finns ju många komiker, inte minst internationella, som bara slocknar då, va?
Vet du vad? Min mamma sa det när vi var på vårdboendet, eller på äldreboendet, när mamma hade gått bort och sådär. För sista månaderna så bodde hon där. Då berättade hon för mig att mamma var väldigt orolig för mig.
Mm.
Och så sa hon, varför var hon orolig för mig?
Ja.
För att hon undrar hur det skulle gå för dig med jobbet och så, för det är inga män som är roliga efter 50.
Men det ligger något i det kanske.
Ja, men grejen är att jag är lite rädd för att det kommer ju att bli som du sa. Någon gång så kommer man inte ha det längre.
Nej,
och det... Men då får man väl göra
något annat. Det ger sådana kickar. Det är ungefär som när jag jobbade till exempel med striptease eller Uppdrag granskning, och så känner man, fan vilket material vi har.
Ja, exakt.
Det kommer fram att påverka.
Ja.
Det är klart att när det inte finns kvar så är det klart att man kan sakna det. Men för min del är det framförallt jobbarkompisar. Det har inte du haft så mycket, men för min del är det mera det.
Jag jobbade fram till att vara 30.
Ja.
Alltså jag har ju gjort det på heltid sedan 2012, inom citationstecken bara.
Mm.
Men det kan jag, precis som du säger, jag kan sakna det här snacket vid kaffemaskinen. Och jag tyckte alltid det var bra för mig att jobba kvar när jag hade det som hobby, att jag visste vad vanligt folk snackade om.
Ja. Just vad var det du jobbade med innan det här då? Alltså det var...
Jag jobbade ju inom IT-branschen, så att min egen deal med mig själv var att när jag hade betalt alla mina studieskulder så fick jag göra vad jag ville.
Är det något du ångrar mycket av, någonting du har gjort som du tänker, vad fan gjorde jag här? Och det här är...
vet du vad? Jag tänker att allting är en del i utvecklingen på något sätt. Att man antingen så lär man sig av det, eller så har man lärt sig innan då, så man undviker att göra det. Men vet du vad? Ärligt så skulle jag nog faktiskt egentligen... vela ha börjat med komiken tidigare. Jag tror humorn, alltså gett vika för det, vad man tycker är roligt. När det låter alltid så klyschigt att säga att man ska jobba med det man tycker om. Och jag hade ju inte kunnat komma in till min syo och säga att jag vill ha roligt, dricka öl och titta på fotboll.
Nej.
Men det som jag gör idag är ju att jag gör ju stand-up och jag brygger öl tillsammans med ett litet bryggeri nere i Lindome. Och sen så
är den god?
Den är jättegod, jättegod.
Ja, det är klart.
Och vi har ju fått provsmakaren, så att efter ett par öl så är alla öl goda. Nej, men också har vi en fotbollspodd, jag och Anders Jansson och en kille från Viasat. Anders Jansson från Hipp Hipp. Ja. Men där pratar vi fotboll, Premier League-fotboll. Så att,
vilket lag tror du jag hejar på i Sverige?
Vet du vad? Jag tror att folk tror att du är gaisare, men du är blåvitare.
Nej, men jag är blåvitare. Men jag måste säga att jag undrar om inte jag ska gå över till Häcken. Alltså.
Nej, så man kan inte byta.
Varför kan man inte det?
Nej, det kan man inte. Men där har du skillnaden mellan Stockholm och Göteborg. Att de stockholmarna som håller på ett lag hatar de andra Stockholmslagen.
Ja.
Men det gör inte vi här i Göteborg. Jag vill att det ska gå bra för Häcken också.
Ja.
Rimlig framgång tycker jag. Men blåvitt är mitt lag. Men jag hatar absolut inte Häcken utan gillar
Häcken. Men det har gått så jäkla dåligt. Men nu börjar det gå lite bättre. Men jag måste också säga att du vet, jag har haft mycket med hot och såna här grejer, va? Men det är bland de värsta hoten de kommer från huliganer, alltså.
Ja, det är ju
när vi granskade AIK till exempel, det var jävligt farligt. Och även Blåvitt har ju sina.
Alla i stort sett.
Och så har vi då att matchen är uppgjorda. Inte alla, men det finns där, va?
Jag har gjort stand-up om det också. Sådär, på att man på något sätt har det gått så långt så att man tar det för att det är helt okej att de stänger av innerstan för att det är en match.
Ja.
Det skulle man aldrig tolerera om det var två teatersällskap i stan samtidigt. Om Hamlet och Trollflöjten sattes upp och man skulle liksom skilja på de publikerna. Och Hamlet-gänget hade gått runt och ropat Hamlet, bärs och rockade brudar. Hata Trollflöjten. Hata Trollflöjten. Det hade man aldrig accepterat, men på något sätt så blir det en kultur som... Men det får vi aldrig göra egentligen på det sättet. Att vi måste alltid... sätta ner foten, och vi vanligt folk måste vara fler än de som är där och stökar.
Jag fick ju lite information av dig innan här.
Inte om mig, jag har inte skickat till dig. Det är ju någon
annan. Men det är väl de som har hittat på grejer här då. Bland annat, gör gällande att du är religiös.
Att jag är religiös?
Ja, du i alla fall uppträder nu för tiden mycket i en kyrka.
Nej. Ja, men det är nog humorkyrkan då. Ja. Det här, jag tänkte det, jag är konfirmerad förvisso, men det skulle man ju göra.
Men det är därför jag inte tog ditt namn antagligen, för jag tänkte att jag är religiös.
Nej.
Men det står så här också, säger att han har blivit snabb i munnen och att han har sportat mycket och därmed tillbringat mycket tid i olika omklädningsrum. Det är därför du är snabb i munnen.
Ja, men vet du vad, det tror jag. Och jag vet inte om jag är snabbare än någon annan, men där fick man ju ge och fick man ta, ungefär som på en arbetsplats, om man har ett sånt klimat. Men omklädningsrummet var ju alltid, och jag spelar ju både fotboll och handboll, och kan fortfarande kicka lite boll med ett gäng, och spela innebandy och sådär, så att man... Det finns ett...
Men det blir ju väldigt maskulin med humor.
Ja, men vet du vad, det kan det bli förvisso, men... Det blir också så som man formar ett omklädningsrum, skulle jag säga. Det har inte varit det. Det har varit grabbigt, men jag tycker ändå att vi har hållit det på en hyfsad nivå i alla fall, tycker jag. Inte alltid, men...
Man märker ju inte sånt i och för sig.
Det gör man. Du har rätt i det, men till en viss gräns. Jag vet inte, men så svår på din fråga där, så är det nog där man har fått käften. Och sen så ska jag också säga att hemma i familjen har det också varit högt i tak. Som sagt, jag har två äldre syrror, och sen pappa och mamma, och alla har... Vi har ju varit pappa, och en av mina systrar har hållit på med idrott, så att de har också haft den där jargongen, och det har smittat av sig på de andra. Jag vet att pappa sa en gång... Det tycker jag är roligt, men det är ju inte helt okej. Jag har ju fattat efter det. Men vi satt på julafton, och så satt min ena syster, och var hon så långsam att öppna paketen, och vi öppnade ett i taget. Så det tog ju timmar. Det var som ett gisslandrama. Alltså, det var ju... Och då höll hon på, så var hon lite långsam. Och så sa han, pappa där, och tittade på hennes fingrar, sa han, det är inga pianofingrar, du har rätt.
Ja, det är bra. Så du har påverkats mycket av din pappa på det sättet?
Det
och
har
han,
jag.
Och han lever?
Nej, det var ju på föreställningen där. Så att det var ju en del av... Pappa gick bort lite för tidigt, det gjorde han faktiskt.
Och din mamma?
Mamma gick ju bort i våras. Och vet du vad,
så båda är borta.
Ja, tyvärr är det ju så nu. Och jag är ju, de var ju gamla när de fick mig.
Jag träffade väl din pappa då?
Nej,
din mamma heller, eller?
Nej, mamma hade varit och sett föreställningen. Ah, men just där och då var hon nästan så att hon var liksom... höll sig igång tills jag var klar med den. För hon var väldigt sådär, hon skrev ju upp alla ställen jag var på och så strök vi dem tillsammans dagen efter då, att nu har jag gjort det. Och så sa jag det till mamma inför, jag tror att du var på en av de sista där.
Ja, det var okej.
Och då så sa jag det, mamma, imorgon så stryker vi Göteborg också, för nu är det sista. Så sa hon, ja, och jag har varit med hela vägen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men du, vad är du rädd för om man ser, alltså, det är ju tider idag, alltså min yngste son är ju 19 år, när jag var i den åldern, liksom, det, allt var möjligt, va? Och det var liksom Sverige, Sweden och alltihopa det här. Och idag står vi kanske inför ett kärnvapenkrig. Det är liksom, man säger att AI kommer ta över människan. Och man säger att klimatförändringarna gör att vi kommer inte kunna leva längre än kanske 30, 40 eller 50 år. Alltså jag kan ingenting om sånt.
Det kan väl inte någon egentligen. Men jag vet vad man blir väldigt besviken och dra... Alla blir när man inser att man tänker alltid att nästa generation är bättre och vi är bättre än den tidigare generationen. Men ändå så startar vi krig. Ändå så går vi på de här grejerna om att vara så otroligt nationalistiska och sådana saker. Så att jag är nästan rädd för, i alla fall just nu, att den här vi och dem-mentaliteten, att det alltid är någon annans fel och att man skapar... Alltså ensamma, vad ska man säga, att man är så protektionistisk istället för att, som jag tycker var liksom, jag tyckte vi hade något på gång för när muren föll och vi rustade ner, i alla fall så att våra sida bara hade vapen för att döda varandra en gång, men nu är vi på väg åt det andra hållet igen. Alltså,
vilka är vi då? Alltså?
Ja, men både väst och öst och alltså hela världen tycker jag blir så protektionistiska över det man har och vill inte dela med sig. Det låter ju väldigt svulstigt att säga så, men alla kan inte ha det bäst. Men alla kan ha det ganska bra om vi bara fördelar det på rätt sätt.
Det är ungefär som det jag funderar på. Alltså, jag tror ju att det är... alltså utvecklingen i Sverige, att man säger nu kan vi inte ta emot lika mycket invandrare och sånt där. Jag kan förstå det, absolut, eftersom det får konsekvenser när vi inte kan ta hand om de här människorna som kommer och de bor i särskilda områden. Du vet ju precis här i Göteborg vilka där det är, stort sett bara bor invandrare, Biskonsgården till exempel. Det är en sån här häxbrygd som är...
Ja, det blir ju så på något sätt, men jag tycker att man alltid har sagt så också. Och ja, mina kompisar som jag har från Biskopsgården, ja, och än idag, det, ja, är ju... Ja, var kommer de ifrån? Ja, juggar säger de fortfarande. Mm. Men jag vet ingen som är mer, inom citationstecken nu, mer svensk än min makedonske kompis pappa. Alltså han är en sån som... När han skulle ta en av vaccinsprutorna här för covid, så var ju min, ja, min kompis och hans syrra på honom. Att nu måste ta den, för nu har du fått den här, nu har ni fått den här tiden. Alltså, men varför kan du inte? Du kan väl gå och ta den då? Du har ju till och med fått en tid. Mm. Då har ju de en förening där i det radiusområdet. Och då, du har ju varit med på alla städdagar. Du kan väl hoppa över en. Mm. Och du kan väl gå dit sen efter du har fått sprutan. Ja, då kunde han kanske tänka sig att ta sprutan då. Sådär. Så att, men som sagt, jag tycker det blir... Alltså man piskar ju upp en stämning som också är som den som vi hade på 90-talet och sådär. Att det blir... Så jag, ja, jag har ju absolut inga recept på hur man ska göra eller någonting, nej, sånt. Men på något sätt så tycker jag att man ska rusta underifrån. Nu trycker man ju ovanifrån och straffar hellre. Men jag tänker, i det långa perspektivet så handlar det ju om att satsa på de som växer upp idag. Och i de områdena som man då... tycker inte är så bra som andra.
Frågan
så
att, är hur man gör det. Det är ju...
Exakt, men som vi pratade om förut, när jag bodde i Biskopsgården så fanns det 3 fritidsgårdar som man kunde välja på.
Skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka till Biskopsgården?
Nej, det skulle jag nog inte faktiskt, men det är ju för att min sambo är från andra sidan av stan och jag...
Det låter ju jävligt behagligt att svara på det sättet.
Ja, men hon sa det när vi skulle flytta ihop, så där, så sa hon att hon är från Frölunda, Tynnered. Ja, ja. Och då sa hon, men jag kommer aldrig bo på Hisingen. Så sa hon, jag kommer aldrig bo i Tynnered. Och då fick vi ju mötas någonstans på halva vägen. Men det är också så enkelt att jag känner inte så många där längre.
Nej.
Utan de bor på andra ställen. Och så att, däremot, vet du vad jag kan sakna?
Nej.
Jag kan sakna den här... Ja, men tanken om förorten också, och så som jag ser när jag är där ute, att det är naturnära och det är lite gångar och
skymla skogen.
Ja, men lite sånt. Och så är det en tennisplan och det är en fotbollsplan och det är gatljus och det är någon liten kärn då, eller svart mosse och sådana saker. Så att
den är igenvuxen nu, tror jag nästan.
Nej, det vet du vad? Det är jag helt övertygad om att den inte är.
Nej, den är inte det.
Jag spelade fotboll för ett par år sedan. Ja. Så att det var den absolut inte, utan tvärtom. Nu är de nästan bättre på att sköta de grejerna när vi växte upp, tror jag. Mm.
Har du någon dröm kvar?
Jättemånga. Ja, men ganska modesta.
Vad sa du?
Ganska modesta drömmar dock.
Modesta drömmar? Ska man ha modesta drömmar?
Ja, men jag tänker
att... du menar realistiska, menar du?
Ja, som inte är så höga. Men vet du vad? En dröm som jag har nu är ju att när den första föreställningen gick, alltså otroligt mycket över förväntan. Mm. För vi hade ju tänkt, jag tänkte i alla fall att en kväll på Draken kan man fylla med nära och kära.
Så du fyllde hela Draken dessutom?
Ja, men 21 gånger tror jag där faktiskt.
Och det är större än Lisebergs teater.
Ja, det är över 700 platser. Ja. Och sen så fyllde vi ju Lisebergsteatern 12 gånger till eller någonting sånt. Och sen så ut i landet var... Jag tror, jag har inte riktigt koll på siffrorna.
Så ekonomiskt, men vi gjorde... står du där bra också då, eller?
Ja, det beror ju på vad man jämför med. Ja. Men jag har liksom inte brott... Jag behöver inte ha bråttom med någonting. Nej. Och det ger mig också ett litet lugn. Men det ger mig också lite lathet.
Ja.
Men om jag får drömma lite så vill jag att nästa föreställning som vi gör nästa år ska bli... Om inte lika bra, så i alla fall bra. Så det är ju mitt största huvudbry nu. Så det hade jag tyckt var väldigt, väldigt roligt. Och vet du vad? Så att folk också tycker att den är bra. Så att, för ja, men det är de drömmarna jag har. Jag får fortsätta göra det jag gör, helt enkelt. Det är nog de drömmarna jag har. Om jag någon gång hade haft råd att köpa... Något ställe där mamma växte upp i Bovallstrand. Ja. Men det är alldeles för dyrt. Men då, det där är faktiskt en dröm.
De här röda bergen.
Ja, alltså. där är ju... Nu ska jag se om jag kommer ihåg. Jag vet ju vad det heter, Utkiksberget i Bovallstrand.
Ja.
Korpåsberget är det. Mamma berättade att de gick upp på berget och tittade. tittade på kriget. Alltså, de kunde se ljuskäglarna.
Och då kom båtarna förbi där.
Exakt. För det var det hon berättade. De kunde se båtarna, transporterna. Uff. Och det är ju historiens vingslag och kan ju inte bli mer tydliga. Nej. Morfar var en god människa och även mormor då. Men de var ju väldigt, vad ska man säga, andaktiga inför det här, att redan då så visste de vad det här, alltså hur stort och farligt och hemskt det här var. Ja. Så att hon försökte förklara för barnen.
Det är ju det som är grejen nu, vi är efterkrigsbarn.
Exakt.
Men vad är våra barn eller barn som kommer nu? Alltså det, nu har vi krig i Europa. Nu har vi krig i Europa. Alltså, det är en annan tid.
Ja, eller så är det samma tid som det var. Alltså det är det jag menar, att man blir besviken. Ja, att det alltid kommer en liten kort megalomani, säger man va? När de har historien, när någon ska ju sitt avtryck i historien. Och det blir så jävla fel. Alltså det blir så otroligt. Alltså vi har gått den vägen, det har aldrig blivit bra. Det finns inga vinnare. Det är ju också otroligt klyschigt att säga, men det är för inget gott med sig. Nej. Och så trodde man att man hade lärt av historien, men vi gör aldrig det. Utan det kommer en ny generation att göra samma för liksom som är, alltså det, gjorda för att göra samma misstag.
Det fanns ju komiker då också. Det är gott att det finns komiker och som får folk att känna åtminstone en timme eller två. Nu lever jag, vi har bara jävligt kul. Alltså.
Och det är precis vad målet med stand-up är, tycker jag, och humor. Det är att bli tagen ur livet under en och en halv timme, eller vad det nu är man är och tittar på. Att man glömmer tid och rum och också om man kan förmedla att man går därifrån med en varm känsla, att man har haft roligt. Det, det går inte man får aldrig underskatta det. Utan det måste vi ha oavsett hur tiderna ser ut.
Niklas, tack för att du kom.
Tack själv för att jag fick komma igen.
Underbart.
Du, det var väldigt, väldigt trevligt.
Ja, vi kommer ses mer.
Det gör vi, absolut. Och så får du komma och kolla om jag får upp en ny föreställning.
Ja, det tror fan vi.
Ha det gött! Ja, jag tycker alltid det är så tråkigt att prata om sig själv. Så jag hade egentligen velat fråga Janne mer grejer om lokalradio när de stängde ner och sådana saker. Så att det gick väldigt fort. Det var jättekul. Det här kan vara ganska tillfreds. Men vet du vad? Det finns fortfarande en liten låga som brinner i honom. Han skulle gärna avslöja någonting. Så att jag ska se till att ha mina papper i ordning här nu. Köpa en perm idag ska jag göra för mina kvitton och räkningar och sådana saker. Så att gärna, nu börjar jag fundera på om jag skulle kanske inte gjort detta.
Vi har ju träffats tidigare. Biskomsgården, Göteborg och allt det här. Så vi har det väldigt mycket gemensamt. Det är ju en begåvad jäkel och väldigt, jag gillar honom skarpt. Han vill ju knappt gå härifrån. Alltså han är en snackare. I och med att vi har den bakgrunden vi har, visserligen under olika epoker, så har vi lite grann samma humor och älska och träffa människor och prata och snacka och sånt där. Det är en jävligt rolig kille alltså. Och det var jättekul.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.